just passerat påsken och med allt vad det innebär. Jag vet inte hur mycket ni har följt de olika bibeltexterna om Jesu vandring på väg till Jerusalem, hur han fängslades. Det är ju enormt starka berättelser. Och han sedan blev uppspikad på ett kors och dog. Och blev begravd också. Det finns nog ingen människa vars öde har blivit så noggrant beskrivet i hela världen överhuvudtaget. Och till och med alltså ateistiska vetenskapsmän menar att det är något av det som är mest väl dokumenterat i hela världen överhuvudtaget. Det finns ingen som vi vet så mycket om som Jesus och vad som hände med honom. Och det gäller också hans uppståndelse. Uppståndelse, det kan ju vara två saker. Det ena är att han står uppifrån de döda. Det andra är att det blev uppståndelse också omkring alltihopa i situationen. Det är lite roligt med språk, tycker jag. Det är ett ord kan ha flera betydelser. Det blev en väldig kalabalik runt omkring allt det här. Och jag vill ta upp en liten del av det här. Och vi ska läsa från Johannes evangelium, det 20:e kapitlet. Jag nämner ofta Thomas, därför att det är en av de personligheterna, tycker jag, i Bibeln som jag känner mig mest, står närmast, så att säga. Vi är olika som människor, vi har olika personligheter. Och Thomas var en av dem. Vi ska titta lite på Thomas den här förmiddagsstunden. Johannes 20:24. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa ut till honom: vi har sett Herren. Men han svarade: om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med dem. Sedan sa han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Och Jesus sa till honom: därför att du har sett mig, tror du. Saliga är det som tror fast det inte ser. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro och att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Thomas, som vi ofta talar om, tvivlaren. Hur många tvivlare har vi här idag? Hur många tvivlare är vi samma? Ja, jag skäms inte på att säga att det finns mycket som jag ställer mig tvekande inför. Det är så. Jag är inte märkvärdigare än någon annan människa. Det finns frågor som inte jag har funnit svar på ännu. Men som jag vet, en gång ska uppenbaras när han själv kommer att uppenbara sig. Då ska vi få veta hela sanningen. Det säger ju Bibeln redan i Gamla testamentet, att det som är blottat och uppenbart, det hör människorna till, men det som är fördolt, det hör Gud till. Var han så mycket till tvivlare? Ja, Thomas, han är ju egentligen mycket mer, han är en ärlig sökare. Han hade inte hela sanningen. Han, liksom de andra, hade varit tillsammans med Jesus under kanske 3,5 år. Han hade sett vad Jesus gjorde. Men nu gick gränsen liksom där. Det var en gräns på något vis som var nådd. Att det här helt plötsligt ifrån mörkret, när Jesus blev tagen ifrån, de blev dödade på korset, då försvann ju hela deras värld egentligen, deras föreställning, deras bild av världen. Den förändrades plötsligt. Och det är ju så med oss också, vi drabbas av händelser i livet som tar ifrån oss den världsbild som vi kanske har odlat under hela vårt liv. Men så tas det helt plötsligt, händer det någonting som ruskar om oss, och så känner vi att det sviktar, att det gungar under fötterna. När de andra lärjungarna säger plötsligt, vi har sett Herren, då svarar Thomas, om jag inte får se så kan jag inte tro. Det finns ju människor som är väldigt nöjda egentligen med att vara tvivlare. Ja, man tycker man är bättre än andra liksom. Man går inte på vad som helst. Det finns ju sådana också, eller hur? Jag möter dem emellanåt, de ska diskutera. Och de har alltid saker liksom som man lyfter upp. Inte för att klarlägga några sanningar, utan bara för att diskutera och tjafsa. Och så ställer man upp påstådda motsägelser i Bibeln och allt möjligt sånt där. Så det finns sådana också, men sådana var inte Thomas. Det är ju lätt att döma honom i en sådan situation om man själv har varit med om någonting som är fantastiskt. Det har en erfarenhet, det heter det jag. Jag var pastor på en plats i Småland. Och när vi skulle ha, alltså det var illa ställt, ska jag säga. Det var mycket, mycket illa. När det var bönemöten, då var det Ethel och jag och en gammal syster i församlingen. Hon gick omkring varje dag i kyrkan och pyntade och såg till att det var fint, att det var nya blommor och allting sånt där. Hon fanns där alltid. Men det var bara vi tre när det var bön. Och då tänker man ju ungefär som Jesus ställer frågan när de 10 som blev var spetälska blev rena. Var är de andra någonstans? Vad gör de andra någonting? Men så hände det liksom det här märkliga, och det vi aldrig kan förstå. Att det drabbar oss, vill jag säga, en väckelse, och människor börjar strömma till. Och plötsligt blev det så att bönemötet blev det mest intressanta mötena utav alla i veckan. Ja, förresten, det var så galet som man hade bara ett möte var 14:e dag också. Det var inte, då är man på gränsen liksom där man är färdig liksom att lägga ner alltihopa. Och helt plötsligt strömmar människor till och det blir fler och fler och fler i den där övre salen. Och är det så att det är så trångt här uppe och det är så dålig luft, ska vi inte flytta ner och vara i kyrkolokalen istället? Och då sa andra, nej, varför ska man ändra på ett vinnande koncept? Om Gud besignar oss när vi är där, vad det än beror på, om det beror på att vi är kanske en trappa högre närmare himlen, eller vad det än beror på, så stannar vi kvar. Och det blev packfullt, jag tänkte ibland här, nu var den här delen, den var alldeles ganska nybyggd, så konstruktionen var ju bra, annars hade jag tvivlat på att det skulle bära så mycket människor. Så var jag hopträngda. Och där var det knäbönemöte. Och jag ser det framför mig gång efter annan, som minns jag ur min minnesbild. Hur lille Johan var, 7-8 år gammal. Någonting som där gick omkring och bak på sjuka. Och Jesus helade dem. Det här spred sig. Och när människor var sjuka och hade ont och det var besvärligt, så stannade man inte hemma, utan då var man extra noga med att komma till mötena. För Gud kan ju gripa in. För Gud är allting möjligt. Och så hände det. Så utvecklades det. Och där fanns ju människor då som också naturligtvis som inte ville gå på de här bönemötena. Och det blev en väldigt bråk om allt möjligt liksom här. Man skulle på något vis försöka stoppa det här. Det här var inte vad man hade, alls vad man hade väntat sig. Det kom en i församlingen, han stod utanför dörren där vi bodde i pastorsvillan bredvid. Och han skrek åt mig att ni har förärvat hela församlingen. Mitt när väckelsen pågår och människor blir frälsta och sjuka blir helade, så finns det de som reagerar på ett annat sätt. Det är inte Thomas själar vi talar om det, utan det är någonting helt annat. Men när vi Gud börjar göra saker och ting, då ska vi vara beredda på att då är fienden också verksam. Samtalet slutade med att han smällde igen dörren, så det murbruket lossnade i kammaren. Jag tänkte, vad är detta för någonting? Men vi har fått lära oss genom åren att hantera sådant också. Vet ni, jag tror inte att tvivel, ett äkta tvivel, står i motsats till tro på något sätt. Det är ju så här, vill man veta något så ställer man en fråga, eller hur? Det är det allra bästa sättet att få ett svar. Det är att ställa en fråga. Och Gud har inget problem med det. Gud har inget problem med det. Att vi ställer frågor, att vi är tveksamma. Det finns någonting här med Thomas som jag tycker är gripande. Att Thomas, han lämnar inte gemenskapen därför att han inte har gjort samma erfarenhet och upplevelse. Han stannar kvar i gemenskapen. Frågorna han ställer är öppet till allihopa. Det var bara olika, av erfarenheterna var så kolossalt olika. En del av de här vännerna, de var närvarande när Jesus hade uppenbarat sig. Och så kan de säga, vi har sett helgen. Det är vad jag skulle önska i varje Guds församling, att människor skulle kunna säga, vi har sett Herren. Vi har sett Herren verka. Vi har upplevt det i våra egna liv. Och det är det som driver lärjungarna, apostlarna senare ut och säger, vi för vår del, vi kan inte tiga, hålla tyst för vad vi har sett och hört. Vad var vittnesbördet? Jo, det var att Jesus lever. Och skulle någon av oss hamna i ett mörker någon gång när man kan tvivla, så ska du veta att han vill uppenbara sig för dig. Han stannar kvar där. Det här visar ju liksom att det räcker inte med den kristna gemenskapen för att vinna en övertygelse alla gånger. Det räcker inte att bara höra de andra. Ibland så hamnar man lite i konflikt i en kyrka. Du vet, det är väldigt mycket buller och bång i Sydamerika. Högljutt, det hörs många kilometer om på ett halvmil, skulle jag vilja säga, så hörs det när det är bönemöte. Men det kan inte övertyga människor. Vanliga mänskliga argument biter inte heller på människor. Kyrkan kan inte ge människor en tro. Tron är personlig. Man kan tvivla på människor. Men det behövs ju ett personligt möte med Jesus Kristus. Det personliga mötet med Jesus Kristus är avgörande. Jag vet, förr i tiden när jag var ung, då sa man alltid att man skulle fortsätta att be för en människa tills det gick igenom, sa man. Någon, det finns en del som minns det kan man ta. Det skulle gå igenom. Vad är det som skulle gå igenom? Jo, det är att Jesus uppenbarar sig för hjärtat. Halleluja. Och så höll man på, man bad. Ibland kunde det ta timmar. Men man bad och fortsatte tills dess att det flöt igenom. Visst är det fantastiskt? Och jag skulle, jag vet inte idag, det har blivit någonting liksom man uttalar vissa former och frälsningsbönar, det är säkert gott och det finns en så god tanke i alltihopa. Jesus han frågar lärjungarna en gång, vem säger människor att jag är? Och de föreslog en del gamla profeter och till och med Johannes Döparen. Och så frågar Jesus, vem säger ni att jag är? Då svarar Simon Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus, amen. Säger det. Det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min fader som är i himlen. Det handlar om en uppenbarelse, det är att Jesus blir verklig. Kommer en gammal sa, mina prövningar blir så små och ringa när han för hjärtat uppenbarar sig. När Jesus uppenbarar sig för vårt hjärta, då blir livet lätt. Då blir livet mycket lättare. Då vet jag att jag inte är ensam. Thomas han stannar kvar bland de andra lärjungarna. Och det här är viktigt, tycker jag. Nej, jag tycker inte bara, utan jag konstaterar att tvivel behöver inte leda bort ifrån gemenskapen eller bort ifrån Gud. Det är sällan som tvivel leder bort ifrån Gud. Men det vi behöver be om är att vi får smörjelse ifrån Herren. Att möta människor med istället för bara en massa ord. Gud hjälp oss. Gud hjälp oss. Det kan istället bli så här att det blir en väg till en djupare erfarenhet och tro som binder samman oss istället. Det är den gemensamma erfarenheten av Jesus Kristus som binder oss samman, eller hur? Och hur mycket vi älskar Jesus. Ja, hur ska vi visa det? Jo, det är genom att älska varandra mycket. Eller hur? För kan vi inte älska varandra, säger Jesus, hur ska man då kunna älska någon som man inte har sett? Vi har varandra att praktisera på och visa vad det är egentligen vi tror. Gud är inte rädd för våra frågor. Han avvisar inte heller den som söker honom. Jesus, han möter oss där vi är i livet. Jag tycker det är så underbart, de här texterna som talar om hur Jesus uppenbarar sig på olika sätt efter sin uppståndelse. Här är nu Thomas i gemenskapen. Och efter 8 dagar står det, ja, det kan dröja ibland som jag inte nämnde här. Det kan dröja ibland. Då står han där. För dörrarna var låsta. Hur var det möjligt? Ja, det var en ny Jesus i en annan dimension än de hade sett tidigare. En uppenbarelse av den Jesus, den verkliga Jesus, som inte är bunden till den här dimensionen som vi lever i, som består av tid, rum och materia. Det är därför som Jesus kan vara närvarande överallt, var helst man samlas idag i Jesu namn, en sån här dag, en sån här förmiddag. Han är på alla platserna samtidigt. Det är underbart. Och han vänder sig direkt till Thomas och säger, kom hit med din tvivel. Kom hit med din hand och tvivla inte, utan tro. Han dömer inte Thomas på något sätt. Han möter honom mitt i sitt tvivel. Ibland så tror vi att det måste först fixas till någonting i våra liv innan Gud kan möta oss. Det är totalt osanning. Så är det inte. Gud behöver aldrig förutsättningar för att handla. Ibland så kan det bli så, jag märker det allt oftare, att människor tar på sig att vi är inte tillräckligt duktiga. Vi ber inte tillräckligt mycket, vi älskar inte varandra tillräckligt mycket, och det blir mer och mer predikningar som gör att människor sjunker längre och längre ner, så känner man till slut att vi är inte ens värdiga liksom att Gud ska göra någonting ibland oss. Vem är det som säger så? Jo, det är djävulen. Det är djävulens taktik. Han vill få oss att tycka att vi är så dåliga att Gud inte vill välsigna oss. Det är en lögn ifrån helvetet, en lögn ifrån djävulen. Han är lögnens fader. En ung flicka som skulle vittna en gång, hon sa att varje gång som djävulen talar så ljuger han. Och det är så. Allt han säger är lögn. Och han kan citera bibelord på det då. Och han kan tala om hur illa det står till med oss. Tänk att då får vi visa på Jesus. Då säger vi till honom, gå och snacka med Jesus istället. Halleluja. Halleluja. Jesus är likadan idag. De har ju olika lärjungarna. Låt mig bara hastigt nämna också Emmaus-lärjungarna. De var så förtvivlade så de lämnade gemenskapen. Ja, hur gick det för dem då? Jo då, Jesus hade uppenbarat sig för dem också. Ja, om man så skulle ha lämnat gemenskapen och gått åt ett annat håll, en annan väg, så finns han där också. Vill uppenbara sig. De kände inte igen honom. Förmodligen var deras sinnen så förmörkade. De förträngde allt vad Jesus hade sagt. De hade glömt alltihopa. Och så gick de där och samtalade på vägen. Och Jesus frågade, vad samtalade de om? Har inte du hört det som hela Jerusalem talar om? Och han läser skrifterna och profeterna och talar om att Jesus, att Messias måste lida och dö. Och så bjuder de in honom och säger de här orden som jag tänker på ofta. Bli kvar hos oss till natten faller på. Stanna kvar hos oss, Jesus, för det är mörkt nu. Och när han sätter sig vid bordet och bryter brödet och välsignar brödet, då ser de vem han är. Då känner de igen honom. Visst är det underbart att veta att Gud möter oss hur det än ser ut. Han möter oss mitt i vår osäkerhet och vår rädsla och vår kamp. Den här upplevelsen för Thomas blev ju totalt omvälvande. Han som inte kunde tro. Han uttrycker kanske den starkaste trosbekännelsen vi har i Nya Testamentet. När han säger, min Herre och min Gud. Det kan bli så här ibland att vi säger, ja, det är din Gud liksom, och du har upplevt det här, men jag har inte upplevt samma sak, är det samma Gud? Att göra det osäkra till en övertygelse där hjärtat säger, du är min Herre också. Och det är det underbara med Jesus, att honom får alla älska utan att någon blir svartsjuk. Vet inte om du har tänkt på det. Annars skulle man kunna tycka att det kan uppstå svartsjuka också. Men det gör det inte. Alla får älska Jesus och alla som har tagit emot honom med förmål för hans kärlek. Min Herre och min Gud. Det här är långt mer än bara en insikt. Det handlar om en relation. Det är inte bara Herren vilken som helst, utan det är min Herre. Du är min Herre. Så många människor under Jesu vandring på jorden som ville vara tillsammans med honom Tusentals människor läser vi om. Han gav dem mat och äta, han botade deras sjuka. Han gjorde under och tecken av olika slag, då ville alla vara med. Men så började han att tala om Jesus, vad det kostar att följa honom. Då backade de flesta ur och så sitter han där ensam med de 12. Och frågar dem, ska inte ni också gå? Och då säger Petrus, de bevingade orden, Herre, till vem skulle vi gå? Till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Min Herre. Tro handlar inte bara om att förstå med huvudet. Det är inte att få allt förklarat. Inte heller att ha upplevt och sett allting. Det är inte det här uppe det sitter. Jag har nog sagt det någon gång tidigare. Det var en pastor som sa till en broder i själavården. Du, det fattas 30 centimeter. Och han funderade och funderade och frågade, vad menar du med det? Ja, det kan du fundera på. Så. Kan du komma tillbaka när du har listat ut? Det är att flytta härifrån och flytta hit till hjärtat, 30 centimeter. Det sa Agrippa, kung Agrippa också när han talade med Paulus. Föga fattas att du gör mig till en kristen. Det fattas lite att du gör mig till en kristen. Det räcker inte med kunskap. Kan veta hur mycket som helst. Kan vara teologidoktor hur många gånger som helst. Utan att förstå detta under som Gud gör i en människas hjärta. Vi har inte sett allting med våra ögon. Ibland så är jag lite rädd för att beskriva och berätta saker vi har varit med om genom åren, Eter och jag. När vi åkte till Sydamerika så hade vi inga illusioner eller tankar om vad som skulle hända. Vi var inte särskilt väl förberedda här. Språket hade vi inte heller. Vad skulle vi egentligen göra där? Men det började nästan från början efter bara ett par, tre månader. Jag läste spanska i 4 veckor och 1-5 veckor. Jag missade den sista veckan. Då var jag sjuk. Med de kunskaperna, så jag tror aldrig jag har läst Bibeln så mycket som då. Jag kom på att Bibeln på spanska, Reina Valera, den sista revisionen 1960 stämde väldigt väl överens med 1917 års översättning som ju vi alla använde på den tiden. Och jag kom in i sammanhanget och jag kom in i språket. Jag kan säga att Bibeln var den verkliga läroboken. Och det tog inte många veckor innan det brakade lös en väckelse. För väldigt många blev frälsta i den byn där vi bodde. Och där hade man kutymen att för att bli döpt så måste man vara gift. Man fick inte bo sambo. Eller bara slagit sig ihop med någon. Så en gång så åkte jag till närmaste stad, till civilregistret, med en lastbil och 13 brudpar på en gång. Ja. Det var grejer där, jag fick skriva på papper, det är massa papper hos myndigheten. Jag skrev så jag hade kramp i handen till slut. Jag funderade på om jag skulle be för en halvtimmes paus. Men så blev de döpta till Kristus. Och så började arbetet att växa och växa och växa. Jag satt där med 50-60 stycken nyfrälsta. Och skulle undervisa de första grunderna i Kristus tro. utan att ha den erfarenheten. Då kommer Herrens ande till hjälp. Man är inte kaxig då, ska jag säga. Man tänker bara en sak, hur i all sin dag ska detta gå till? Men Gud börjar göra under och tecken, och det spred sig. Fler och fler vill uppleva frälsningen i Jesus Kristus. Vi har fortfarande kontakt med en del av de här första vännerna som jag döpte. Det var en speciell upplevelse i samband med det, ska jag berätta ett annat tillfälle. Det var en stor upplevelse, det första dopet. Vi har fått se blinda på sin syn tillbaka. Vi har fått se lama gå. Cancersjuka har blivit helade. Hur människors liv har förvandlats. Hur familjer har förvandlats. Hur hela samhället har förvandlats. Genom tron på Jesus Kristus. Det är kraften i evangeliet som verkar. Och min fråga är, hur han förhåller sig i vårt land? Ja, så länge vi ska fortsätta att lita på politikernas möjlighet att förändra någonting i det här landet, då lär vi få vänta. Men det som väntar efter Herren, står det, de får ny kraft. De får ny kraft att vänta på Herren istället. Tro är inte blind. Man talar ibland om blind tro. Det är ett svar på Guds tilltal. Det är ett svar på Guds tilltal. Och det är underbart att säga att det är nästan det första som Bibeln talar om. Så är det att han kallar på människor. Han kallar på Adam och ropar i Edens lustgård: Adam, var är du? Ja, det kan ju mina tankar. Jag tror nog säkert att Gud visste var han var någonstans. Men varför ropar han då på Adam? Jo, han ville ha ett gensvar. Och så är det också, när Gud ropar på dig så vill han ha ett svar. Om jag ropar på min fru så svarar hon. Om hon inte alltid är långt upp i huset någonstans i kuben. Då svarar hon du. Ett tilltal från Gud, det kräver också ett gensvar. Och det är ju det som är syftet med evangeliet. Vi läste i texten här. Dessa har skrivits för att ni ska tro att Jesus är Messias. Och att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Det är ju kärnan. Tro leder till liv. Inte bara ett framtida liv. Utan ett liv här och nu. Det gäller den här tiden som vi lever i nu. Det är nu vi kan handla. Det är nu vi kan bjuda in människor. Det är nu vi kan dela evangelium med människor. Det är nu vi kan tala med människor på de olika platser där Gud har ställt oss. En del har alltid frågat, liksom jag undrar vad Gud tänker sända mig någonstans. Vad vill Gud med mitt liv? Det är en vanlig fråga. Jo, han vill att du ska vara precis där du är och göra det han har sagt att du ska göra. Du är på alldeles rätt plats, annars har du varit någon annanstans. Livet kan inte bli en enda stor fråga hela tiden om vad jag ska göra i framtiden och hur allting ska bli. Nej, överlåt det åt Herren. Jesus säger, var dag har nog av sin egen plåga. Det är idag vi kan göra någonting, inte imorgon. Och Thomas resa, det kan också bli vår resa från tvivel till ett möte. Till bekännelse som leder till liv. Det är gången liksom i alltihopa. Det finns en plan ifrån Guds sida. Så när du tvivlar, ge inte upp. Stanna kvar och sök vidare istället. Sök hans ansikte. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Jesus kommer till dig precis där du är. Och så kan du också säga min Herre och min Gud. Även han känner oss utan rinnan. Han vet allting om oss. Han vet om också de mörka dagarna. De dagar då vi tycker att livet är jobbigt. Där vi tycker att saker och ting inte faller på plats som det borde göra. Men det är så ibland att skulle jag säga så här istället. Ökenliv, vet du, är ingen förbannelse. Utan det är en plats där Gud vill förbereda oss någonting nytt. Så var det för Jesus. Så var det för Johannes döparen. Och så har det varit för många av profeterna. Ökentiden är det som har format deras inre. Att göra dem viktiga att utföra Guds befallningen. Min Herre och min Gud. Jag tackar dig, Herre Jesus. För att du är så underbart god. Att fastän vi inte söker dig alltid, så söker du oss. När vi läser i ditt ord att Herrens ögon överfar hela jorden. För att med sin kraft bistå den som har en hängivet hjärta. Den som söker dig. Herre Jesus, du är mitt ibland oss den här förra stunden. Och du är här för att välsigna oss. Du är här för att röra vid våra hjärtan, Herre. Du är här för att utföra någonting i våra liv. Den här sammankomsten är inte bara ett beslut som har fattats. Emellan en del vänner i församlingen och beslutats. Utan den har beslutats i himlen och har blivit till genom din nåd, Herre. Och det ord som jag har talat idag, Herre, jag ber dig att det ska få bära frukt i alla våra liv. I Jesu Kristi namn.